Välkomna tillbaka till podden Apans anatomi. Med mig idag har jag Anna Ardin. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Vi sitter hemma hos dig vid ditt köksbord, dricker kaffe. Och man ska presentera dig. Jag brukar låta mina gäster presentera sig själv. Hur ska man presentera dig?
Jag är doktorand i civilsamhälleskunskap, brukar jag säga, på Centrum för civilsamhällesforskning på halvtid. Och sen är jag diakon, frilansar som skribent, författare och föreläsare på de andra 50%.
Du har ju din bakgrund i socialdemokratin och nu sitter du här i en Emma Goldman t-shirt liksom. Men jag har ju alltid gillat det du har gjort och att du var en av de kritiska rösterna i socialdemokratin som alltid stod för en humanistisk flyktingpolitik som försvarade muslimer i samhället mot islamofobin. Och du har också fått ta enormt mycket skit för det du har stått för, minoriteten. Och hur kom du liksom in på det spåret inom socialdemokratin och solidaritetsarbetet och antirasismen?
Min mamma har en väldigt socialdemokratisk bakgrund. Min mormors pappa var med och startade S-förening som statare och så. Så jag har liksom haft en väldigt så här arbetarrörelse bakgrund delvis, även om ingen har varit liksom väldigt aktiv i partiet, men jag har haft den ideologin på något sätt med mig. Och sen känner jag väldigt stark samhörighet med den frihetliga socialdemokratin, de folkrörelsesocialisterna som byggde upp väldigt mycket av det som vi creddar Socialdemokraterna för. Nu var ju liksom den frihetliga rörelsen som har initierat den här, vad ska man säga, inom kyrkan brukar vi kalla om ekumenik, att olika liksom kristna eller olika religiösa rörelser samarbetar. Och det har jag sett Socialdemokraterna som, att det har varit en stor plattform för alla möjliga inriktningar för att reformera samhället. Och sen har det ju blivit mindre och mindre utrymme för den falangen inom S. Nu är den ju i princip inte kvar. Det har ju varit väldigt mycket snack om höger och vänster i SSU och sådär. Och det som har hänt är ju att väldigt stora delar har blivit auktoritära. Alltså att man har rensat ut det frihetliga helt och hållet. Så att i slut var det helt omöjligt att vara kvar. Jag har ju varit inom Socialdemokrater för tro och solidaritet, som jag tycker har varit den absolut mest frihetliga falangen, som också har en stark förankring utanför partiet i kyrkorna. Jag har ju också varit, men sen jag var barn, inte varit medlem i kyrkan, men varit väldigt mycket i kyrkoaktiviteter och fått med mig liksom en teologisk förståelse av världen, eller haft liksom en religiös bas också, som jag har i tro och solidaritet och för mig personligen hjälpt till att hålla kursen på något sätt, att se att det inte är att vinna val som är det viktigaste, utan att förändra samhället så att alla får vara med, den liksom gamla sosse-slogan som ju är utdöende på något sätt i partiväsendet i Sverige idag.
Och man ska säga några av de saker du har gjort då, för att du har ju i tro och solidaritet, så ni gick från att bara vara kopplade mer. Det var samma som Broderskapsrörelsen, eller hur?
Ja, precis. Broderskapsrörelsen kallades den för att tidningen hette Broderskap, som frihet, jämlikhet, broderskap. Och då kallade man den för Broderskapsrörelsen. Den hette egentligen aldrig det, utan den hette det Kristna Socialdemokrater, eller Kristna Socialdemokraters förbund. Men eftersom vi då slutade vara enbart kristna och bjöd in andra religioner, så bytte vi också namn till Tro och Solidaritet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
Och då blev ju ni också som måltavla och utsedda till den här stora konspirationen av islamiseringen av samhället, att det var genom er som Socialdemokraterna förändrade. Magnus Ranstorp och alla sådana har ju verkligen utmålat er som någon slags...
Ja, det är väldigt smickrande. Och sen blev det väl inte riktigt så.
Nej.
Varken i Tro och Solidaritet eller i Socialdemokraterna finns det någon verklig förståelse för minoritets... religion, skulle jag säga. Det finns ju en otrolig misstänksamhet, och du måste vara extremt speciell om du ska lyckas vara liksom både religiöst engagerad och socialdemokrat. Minns ett tillfälle när Urban Ahlin, den gamla utrikespolitiken från Socialdemokraterna, ringde upp vår ordförande Ulf Bjereld och sa att han fick välja om han skulle vara socialdemokrat eller professor. Och det är väl liksom uttryck för att man kan inte vara socialdemokrat och egentligen någonting annat, utan du är socialdemokrat först och då är du lojal med partiet. Och om det krockar med dina värderingar eller din tro eller så, så måste du välja Socialdemokraterna, annars så kan du inte vara med.
Ja, jag har ju föreläst några gånger för olika socialdemokratiska organisationer och facken och tro och solidaritet och så. Jag är alltid så förbryllad över just de här två sidorna av socialdemokratin, att den liksom ena sidan extremt toppstyrd, liksom en organisation som är specialiserad att skola upp, plocka upp liksom krafter underifrån och liksom ta upp in i partiet i en så här strömlinjeformar. Och sen den andra, den här folkrörelsestrukturen, så här, när man har suttit i diskussioner att det varit så himla givande att höra att alla är föreningsaktiva i en rad organisationer i civilsamhället och jobbar med liksom lokala sportföreningen eller scoutrörelsen eller jobbar, att det finns liksom inte bara i den socialdemokratiska folkrörelsetraditionen, utan man är vidare aktiv i ett civilsamhälle. Och det, jag känner ju inte alls samma sak när man har åkt runt till Vänsterpartiet liksom och föreläst, att man kanske har en mer ideologisk gemenskap med dem och ideologin är viktigare, det är sammanhållande, men det är inte på samma sätt liksom inbäddat i civilsamhälle och folkrörelseengagemang på det sättet. Så.
Nej. Mm. Nej, det är ju det. Ett skäl till att jag var socialdemokrat så många år är ju för att det är de absolut mest intressanta sammanhanget jag har varit med i. Det finns så otroligt mycket fina människor, intellektuella samtal, jättestort engagemang. Så. Men det är ju inte de personerna som får makt, för att de strider inte för att få makt uppifrån på det sättet, utan de är kvar ofta i de lokala sammanhangen och så.
Hur kom du in på det här liksom då med forskningen av civilsamhället? För du, ett tag berättade du innan nu att du jobbade med bostadsforskning, och hur hamnade du i att forska på civilsamhället?
Forskningsspåret och civilsamhällesspåret har egentligen varit parallellt ända sedan jag gick på gymnasiet i princip. Jag var engagerad i massor av olika rörelser, att jag såg en väldigt stor potential i det när jag var ung. Så var med och arrangerade den här första gången när vi gjorde alternativa Almedalsveckan, att man såg att det var liksom partierna hade tagit över allting. Sen blev det mer företagen, men då när jag var 15 eller så var det ju väldigt centrerat på partierna, och partierna tog inte upp de frågorna som jag var intresserad av. Djurrättsfrågor, feminism, miljöfrågor och sådär. Så då gjorde vi alternativa Almedalsveckan, var liksom olika föreningar som hade olika teman en dag för bara djuret. Vi bjöd in de organisationerna som pratade om det till exempel. Det var andra som tog över det där sen, men det var liksom Somar Al-Naher och jag och ett gäng från Vänsterpartiet och sådär. Så att det var ju liksom partinära föreningar också. Så. Och sen, men jag förstod inte riktigt, vi hade liksom inget ord, civilsamhälle säger vi nu, det är ett kontroversiellt ord på många sätt, men att föreningsliv eller folkrörelse eller så. Men jag kopplade inte riktigt ihop att det var liksom en sektor, att det var så här, men du gör så himla mycket olika saker. Och sen plötsligt kom jag på att men det här är ju egentligen samma sak. Alla jobb jag haft har varit i organisationer, allt mitt engagemang. Så då, det blev som en röd tråd när jag kom på att det här är en och samma sektor, och det var egentligen med Tankesmedjan sektor 3 som jag började jobba på och liksom försökte att etablera det där begreppet. 2010 var det, där vi liksom gjorde en massa seminarier, försökte liksom få organisationer att se sig som en del av samma sektor, att vi behöver hjälpas åt att försvara varandra i de här olika organisationerna, om det är folkbildningen, klimatrörelsen, att det finns liksom en gemensam logik i det. Och sen när kooperationen la ner sektor 3, som jag tolkade som var på grund av att vi drev mot vinst i välfärden, eller försökte förklara att vi kan ha valfrihet utan vinst i välfärden, så la de ner sektor 3, och jag fortsatte jobba på Forum för idéburna organisationer med just civilsamhällesfrågor. Och utifrån det där har jag liksom började jag göra forskning, och då hade jag redan jobbat som forskningsassistent efter universitetet, så jobbade jag ett år på på Institutet för bostads- och urban forskning. Jag skrev, vi gjorde massor av intervjuer med etniska föreningar i Botkyrka. Och jag skrev min uppsats i etnologi om föreningslivet. Och jag skrev min master i statsvetenskap om oppositionen på Kuba. Om hur, ja, men, som också är ett slags föreningsliv. Liksom den här frihetliga oppositionen mot den kubanska staten. Säkert sätt att inte få några kompisar alls, liksom bråka både med Kuba och USA. Och, så att, det, jag hade liksom redan forskningen med mig när jag jobbade med civilsamhällesfrågorna. Och sen blev det doktorandtjänster utlysta på Centrum för civilsamhällesforskning. Så sökte jag den, så fick jag den.
För du var med och arrangerade ett seminarium i våras som var om hoten mot civilsamhället. Och jag tänkte att det är lite så här det som vi ska prata om idag. Du bjöd ju in mig att vara med i en panelsamtal där. Och jag tyckte det var extremt spännande för att jag har alltid varit så här aktiv i miljörörelsen i vänstern. Och jag har alltid känt mig som en udda fågel i liksom den partivänstern. För att det är ju folkrörelsebakgrund jag har och det är... Det har varit så organisation som Fältbiologerna och Miljöförbundet, Jordens vänner och Alternativ stad och Elevorganisationen och liksom sådana som jag känner jag har kommit ur och liksom formats av. Men det var spännande att höra även liksom de myndighetspersoner som var där och pratade. Det så tänkte jag på att det har skett en massa skiften i synen på civilsamhället. Man kan ta under åren med Reinfeldt och sen under åren med Löfven och nu över till Tidö. Jag vet inte om du har några tankar på liksom hur den här synen, vad är civilsamhället och hur är dess relation till stat, näringsliv, politik?
Nej, det där är ju en jättestor fråga. Det som min forskning handlar om nu är ju... Det började egentligen i demokrativillkoren när staten började sätta upp regler för vad som är demokrati och vad som är demokrati i folkrörelserna. När vi firade ju demokratin 100 år nyligen i landsting eller länsstyrelserna och staten gjorde det här jättestora 100-årsfirandet. Staten och länsstyrelserna och så arrangerade ju demokratin 100 år. Och när man presenterade det så var väldigt stor del av perspektivet folkrörelserna. 100 år, det var liksom kvinnorörelsen, införde demokratin, folkbildningen, frikyrkan, drev demokratiska reformer, krävde rösträtt, krävde inkludering. Och det har varit liksom det officiella demokratinarrativet, att demokratin kommer från folkrörelserna. Och det håller ju på att ändras väldigt snabbt, att demokratin kommer från staten. Att demokratin är inte längre ett ideal att sträva efter, utan demokratin är ett system som staten kontrollerar. Alltså den svenska demokratin, då menar man ju statsapparaten. Och det där är ju någonting helt annat än ett demokratiskt ideal. För då spelar det ingen roll hur många som får rösta eller hur många som faktiskt röstar eller vad det finns att välja på om staten är demokratin. Och det är det man gör nu med de här demokrativillkoren. Hur man definierar demokrati blir då helt avgörande om det blir demokrati som jag ser det eller om det blir motsatsen. Det är det man nu är väldigt, man börjar se civilsamhället istället för som en motor för demokratin, som ett hot mot demokratin. Och när organisationerna då inte tycker som staten och vill ändra på lagar, då kallar man dem i princip för kriminella. Om man inte vill följa lagen så blir man kriminell. Och det där är ju liksom ett låter ju rimligt, så här, men man ska inte göra brott. Men vad är ett brott? Och då blir det som, eftersom man ändrat vem som definierar demokratin, så blir det precis tvärtom. Och väldigt många märker inte det, för det är samma ord som man använder. Demokrati, yttrandefrihet, väldigt många ord blir liksom ett använda tvärtom, så att man skapar ett slags tvärtomspråk.
Ja, hur man gick från hela extremistbegreppet till att börja prata om våldsbejakande. Och våldsbejakande är ju inte ens våldsutövande, utan det är din, det är en inställning till demokrati, till samhällsförändring som det handlar om. Så här, snarare att accepterar du civil olydnad, accepterar du liksom aktivism, så kan det kallas våldsbejakande. Liksom. Mm.
Men det jag tycker nu mig se är att man har gått ifrån våldsbejakande.
Ja.
Nu är det snarare något positivt att vara våldsbejakande på vissa sätt. Alltså att vi såg ju igår var det väl när Skyttedal och Jan Emanuel visar sig med en slags våldsbejakande pås för sitt parti.
Ja, just det. Okay. De är fighters. De är knutna när jag lär
det. Liksom. Och att visa om man inte vill skicka vapen till Ukraina, då är man ju den värsta sortens extremist, farlig. Alltså pacifismen har blivit extremismen. Och att det blir, även där så är det liksom våldsbejakande, använder man inte heller som begrepp. Utan, för när man började använda det så pratade man om islamister, vänsterextremister och högerextremister, våldsbejakande då. Och väldigt hög utsträckning pratade man ju om islamisterna, de våldsbejakande islamisterna. Men det ser man inte överhuvudtaget nu. Det är inte våldsbejakande extremister, utan det är islamister och extremister. När Ulf Kristersson pratade i sin regeringsförklaring 2022, så sa han att vi ska göra allt för att bekämpa extremister och islamister. Och det finns inget våld i det, utan det är, extremism har också fått en ny betydelse som motståndare till staten och det statliga projektet. Och islamist har blivit en synonym till muslim och till en liksom muslimsk agens eller en organisering på en religiös grund som står emot liksom majoriteten och att man hotar på något sätt majoritetsvärderingen, vad den nu är.
Under de åren jag var aktiv på 90-talet så var det så här självklara begreppet för oss att använda folkrörelser. Vi pratade om folkrörelsesystem, folkbildning. Folkrörelse var ett så centralt begrepp, och det verkar ha varit så även i för staten när det gäller samarbete, att man har pratat om folkrörelser. Civilsamhälle och folkrörelse har varit, du har kunnat sätta likamedstecken däremellan. Men under Reinfeldt-åren så försvinner, fasas det begreppet folkrörelse ut i civilsamhället, och man börjar istället prata om civilsamhället som att det är ideell välfärdsproduktion, ideella välfärdsproducenter. Att så här, om man ska rulla tillbaks välfärdsstaten men ändå behålla, Reinfeldt-projektet var ju liksom någonstans att sälja in, inte attackera välfärden utan sälja in för medelklassen. Ni ska få behålla den men i en marknadsanpassad form. Men även där det ideella samhället då, liksom civilsamhället, skulle knytas in, och att Röda Korset eller kyrkan eller folkrörelser kunde ta över delar av välfärdsarbetet. Inte bara marknaden, utan även marknaden var liksom ena sektorn och det här ideella var den andra sektorn som skulle in. Och projektet för liksom civilsamhällets organiseringen var då snarare att gifta ihop de här beställarna av välfärd med de här två utövarna då, så här, civilsamhällets organisationer och marknadsaktörerna. Hur ska man kunna få det där att fungera i tandem? Så under Socialdemokraterna, när de kom tillbaka, så de behöll ju hela den retoriken, synen. Men då kom ju hela det här våldsbejakande extremismsatsningarna och så in mycket mer. Och nu ser vi liksom ett nytt skifte igen med liksom den här konservativt hegemoniskifte som har skett. Där det är inte på samma sätt marknaden alltid som är det centrala, utan staten ska ha en ny roll. Och att man ser att statsapparaten har genom civilsamhället infiltrerats. Och här är ju hela föreställningen om från kulturmarxism till kulturkrig, till att 68-vänstern har gjort den långa marschen genom institutionerna, och hur begreppet aktivism under de här senaste åren har bytt helt och hållet betydelse. För jag skrev en artikel till Arbetaren för något år sedan om så här hur begreppet aktivism har förändrats. Och då spårar jag till att det 2017 så kom en så här bok av professor Jan Olsson på Örebro universitet som hette Green Inside Activism for Sustainable Development, Political Agency and Institutional Change. Som där han hade gjort en undersökning av 700 tillfrågade myndighetspersoner. Och klassificerade 11% av dem som så här, miljöaktivister. Och att det fanns då ett, han menade ett hot att allt från vargjakt, älgjakt till skogsavverkning hotades av att miljörörelsen gått in och använde systemet från insidan för att blockera ett effektivt näringslivsarbete eller liksom... vad ska man säga, ett effektivt myndighetsövande. Och det här plockades upp av Timbro, det plockades upp av Kristdemokraterna, det plockades upp av Sverigedemokraterna. Jag tänker bara så här, hela tiden politiken måste ses i ljuset av den där infiltrationsteorin så här, om aktivismen. Det är väl just det här jag förstår att du har varit inne också och kikat mycket på.
Ja, precis. Det är ju tre, man brukar ju beskriva liksom civilsamhället som en så här tredje sektor, staten, näringslivet, civilsamhället. Det är ju väldigt förenklat, men det finns ju tre olika logiker där. Varför gör man någonting? Som civilsamhälle så gör man saker för att det är rätt, för att man tror på det, man har en övertygelse. Som stat så gör man det för liksom, man ska följa reglerna, det är liksom ett system för att skapa ett gemensamt plattform för samhället, och näringslivet gör saker för pengarna. Det liksom finns en väldigt lättbegriplig, mätbar logik i näringslivet. Och det som har hänt liksom med New Public Management och så är ju att man har tagit, alltså staten behöver ju fyllas med en av de här logikerna på något sätt. Alltså att staten behöver fyllas med innehåll, behöver fyllas med någon form av ideologi, liksom en demokrati behöver demokrater som är den minsta beståndsdelen. Och där finns det ju den här idén om att så här, men varje individ ska vara helt autonom, och det funkar inte, utan människor organiserar sig ju på en eller andra sätt i sina dagliga aktiviteter. Och gör man det då för pengar genom näringslivet eller gör man det genom civilsamhället? Och varje människa gör ju både och såklart, men vilken logik är det som får access till staten? Och där ser jag ett skifte från att det har varit väldigt uppvärderat med att göra saker för övertygelsens skull, till att det blir mer mätbart och mer för pengarnas skull, att det blir liksom en mer rationell, mer legitim sätt att styra staten så. Och att det väldigt aktivt görs om, alltså att man skiftar över till att det ska vara mer när, alltså näringslivets aktörer får mer kontroll över statsapparaten, och då blir liksom motstånd mot det som man vill göra från näringslivets håll blir ju utpekat som ett hot som aktivister då. Alltså det han säger här är ju att personer som har en övertygelse och ett engagemang som inte bara är att liksom hålla systemet utan försöker att tweaka systemet eller ändra på systemet eller till och med upprätthålla de lagar som finns, ofta handlar det ju om. De blir ju då aktivister i negativ betydelse. När det tidigare kanske har varit att det här extra som du gör på ditt jobb för att förbättra världen har sett som något positivt.
Det är ett stort skifte, för jag tänker från Reinfeldts årens linje då att se hur ska man få in civilsamhället som så här, idébärande men välfärdsproducerande, att man ser ändå det som det här är en kraft som går att ändå sättas i, inte i konfrontation utan i linje med en nyliberal administration, så är det ju nu bara en, det är ju ren krig, att man ser att det här är ett hot, det är en infiltration, men också hur mycket man kopplar allt det här till dels att det finns en strategi bakom det från 68-vänstern att infiltrera institutionerna, att man har tagit över civilsamhället. Och att Socialdemokraternas maktbas vilar på folkrörelse, folkbildning, arbetarrörelsen. Så allt det här också är att straffa och få bort socialdemokratin från makten, från att skära av alla de här som man ser är... Ja, men tidigare har ju ändå så här, det förts kritik mot socialdemokratin att så här, men sossarna är inte folkrörelserna, sossarna är inte civilsamhället, att det finns kristna civilsamhället, religiösa civilsamhället, nykterhetsrörelsen, det finns sportföreningar, liksom, det finns lokala, det finns bonderörelsens, Centerpartiets, landsbygdsrörelsens, och att folkbildningen, alla olika partier har haft liksom olika folkbildande organisationer knutna till sig, liksom. Det har funnits medborgarskolan och liksom allt sånt som miljörörelsen har haft studieförbundet nära sig, och liksom precis som arbetarrörelsen har haft ABF nära sig. Men nu är det som allt det här reduceras till att det här är en form av socialdemokratisk och vänster liksom stödstruktur som måste...
Så försöker sossarna rädda sitt eget skinn genom att ta avstånd lite från ABF ena dagen och från kyrkan andra dagen och från muslimerna. Alltså att man, socialdemokraterna isolerar sig också från sina folkrörelser. Alltså att det är ju inte riktigt så. Man har ju ändrat det här, inte bara utifrån i att man har liksom startat Sverigedemokraterna som en nytt slags folkrörelse, utan man gör det ju inifrån också. Det finns ju väldigt starka krafter inom S som också vill göra slut med folkrörelserna. När Ann Linde tillträdde som utrikesminister så hade hon ett möte med biståndsorganisationerna. Mm. 50 representanter, liksom generalsekreterare och andra som sitter i ett rum. Och hon börjar med att säga: jag är stolt och glad över svensk vapenexport. Det jag hör när mina vänner som har varit på det där mötet berättar om det är: jag gör slut med freds- och biståndsrörelsen.
Mm.
Att det var en otroligt stor skillnad jämfört med Margot Wallström innan, som hade en väldigt nära relation och som liksom drev internationella konventioner, upprätthålla dem. Alltså den här ideologiska idén om att genom civilsamhället ska vi driva vårt bistånd till exempel. Det är en av de grejerna som man avvecklar nu, att biståndet inte ska gå genom civilsamhället. Man slutar tro på idén att det är underifrån vi ska bygga demokrati till exempel.
Det där är jag jättenyfiken på, för att jag har tänkt på det när det gäller klimatfrågan, att det är så här, när skiftet skedde, och så tänkte jag på det FN-toppmötet 50 år, att fram tills dess så, man ser så tydligt i inställningen till Greta Thunberg, så här, att hur hon bjöds in till FN-toppmöten, fick träffa Obama, fick träffa världens alla makthavare, och verkligen så här, även svenska politiker var så oerhört stolt över henne, till att det skedde ett skifte redan under Socialdemokraterna liksom sista året innan. Man ville liksom inte inför valet ha klimatfrågan uppe i valrörelsen, och såg till att hålla det här FN 50-årstoppmötet ute i Älvsjö och inte bjuda in folkrörelserna och inte ha någon dialog med folkrörelserna kring det, utan det var främst en slags näringslivsmässa mellan politiker och näringsliv liksom, och socialdemokraterna någonstans med fingret i luften förstod liksom så här: oj där, det här är det högern kommer göra liksom, att det, och redan hade tagit det steget innan tid.
Ja visst. Nej, men man har ju försökt att ta liksom legitimiteten från rörelserna, men sen, och det är väl det vi ser, det här som du pratar om med välfärdsutförandet, att Reinfeldt hade väl en idé om att man skulle kunna få välfärd billigare, att man kan få folk att jobba gratis i välfärden, och det funkar ju delvis, men då måste ju rörelserna få frihet att göra det som de brinner för, alltså att förändra samhället, att man i kyrkorna till exempel, så gör man ju inte, man gör ju inte saker för att man vill att det ska bli billigare för staten, utan man gör det för att man har religiösa skäl till det. Man vill liksom sprida ordet om Jesus, eller man vill agera som Jesus, eller man vill behandla sin nästa som sig själv eller så. Och då måste det hänga ihop med röst. Alltså röst och service måste hänga ihop. Men det man har gjort från statens sida, både sorternas regeringar, har ju varit att man begränsar rösten, att det blir väldigt viktigt att man får gärna ha religiös friskola, eller gärna ska jag inte säga, men man får ha en kristen friskola, men man får absolut inte ha bordsbön. Och då bara, men hur förväntar ni, vad är det då som är kristet? Bara att de jobbar gratis åt staten? Det är liksom inte det som är incitamentet, utan bordsbönen är en viktig del av incitamentet. Alltså, vill du inte ha mina kyssar får du inte heller mina pengar. Liksom. Förstår du? Att det, är som en, det går inte ihop att bara få gratis arbetskraft. Vill man ha enligt ett exakt visst schema och en exakt visst innehåll, så får man betala för det.
På det här seminariet, jag var ju ditbjuden av dig för att prata om olydnad, om synen på olydnad, social olydnad, civil olydnad, om en rad olika perspektiv som finns kring det. Och jag trodde ju att det, vi skulle vara inklämda i en liten skrubb någonstans och det inte skulle komma några att lyssna. Att de andra panelerna, och det, vi fick ju sitta i största salen och det var liksom
väldigt fyllt. Ja, de andra var lite sura, alla ville lyssna på oss.
Ja, det var, ja, men det var också att folk kom fram efteråt och ville prata en massa. Och var också som att hela det där, jag tänkte på det under hela seminariet, man var orolig över att under tiden så sker nu det här liksom skiftet där civilsamhället ses som ett problem, som ett särintresse. Det ingen representerar inte på något sätt ett allmänintresse, utan det finns politiska intressen bakom. Man ska hålla kort, man ska liksom refund och drain, som Trump skulle ha sagt. Liksom. Och man pratade om det som en ungerifiering, att det är liksom så här ungersk situation, så här, vi vill inte ha en ungersk situation. Man kunde inte benämna det liksom som, med termer som fascism eller prata om Sverigedemokraterna eller något sånt, utan man fick använda, det var ett väldigt så här inlindat språk om så här ungersk
situation. Vilket var väldigt kul eftersom vi hade en ungersk utkastad akademiker med i våran.
Ja, verkligen, och då vi kunde sitta, den ungerska paneldeltagaren och jag kunde sitta och prata friare kring det här. Liksom, och prata om, men vad är det här för kulturkrig, extremhögern, hur fungerar de här föreställningarna kring infiltrationen av systemet och varför man ska ha den här utrensningen och så. Och att det samtalet var svårt att föra i resten av seminariet, där man skulle ändå försöka få in det liksom i en slags myndighetsaccepterat språk. Att det som civilsamhället har inte en röst att förklara vad som sker. Och man försöker protestera mot indragningarna, nedläggningarna. Och samtidigt när man går ut och protesterar så används det som bevis på, ha, det var det vi sa, ni är politiska särintressen som verkar i ert egna intresse. Och liksom, så att å ena sidan försöker jag då framstå som så opolitiska och neutrala och harmlösa som möjligt för att inte spela med i den här tidföreställningarna. Å andra sidan har ett behov av att liksom hitta språk och liksom prata och sätta namn på vad är det som sker. Och att det inte riktigt har funnits sitt forum än.
Nej, det finns ju fortfarande någon slags idé om att man ska vara neutral, partipolitiskt och religiöst obunden och så. Och att det, så fort man närmar sig någonting som något parti säger som inte är mainstream, så blir man orolig och blir stämplad. Så att det där är ju ett stort hinder, att man inte, det är inte bara att man inte har ett språk, man försöker aktivt att inte använda de ord som man faktiskt har. Mm. Och det, jag tyckte att det var så himla intressant när han, Anders Lindell från NOD, samarbetsorganet mellan civilsamhälle och stat som fortfarande har resurser, och han pratade om, alltså han kritiserade ju från liksom ett statligt perspektiv civilsamhällets strategier, som jag tyckte var väldigt bra, eller väldigt intressant. Han säger så här, att när civilsamhället går ut i media så är man väldigt ljum och försöker kompromissa redan i sina uttalanden. Men sen när man väl sitter med en politiker, då är man stenhård och kräver saker. Och att man borde göra tvärtom. Mm. Att man ska vara tydlig utåt och säga vad man vill i media och sen kompromissa när man väl sitter med politikerna för att få igenom saker. Och att det där har blivit liksom, ja, men ett självmål som civilsamhället gör, att man inte tar ställning, man vågar inte riktigt försvara organisationer som blir orättvist utsatta förrän det blir väldigt uppenbart att man själv är näst på tur eller att man redan börjar själv få attacker. Men att, vi har ju sagt att så här, men det här är inte om muslimer. Det handlar inte om muslimska organisationer när man kallar dem extremister och terrorister och hittar på olika misstankar om dem och drar in deras medel, utan det här är ett sätt att komma åt hela civilsamhället. Och vi har ju sett det att liksom begrepp som man skapar för muslimska organisationer, terrorlagstiftningen till exempel, använder man sen direkt på klimatrörelsen. Alltså att när man lyckades dra tillbaka pengar för 10 år tillbaka från Sveriges unga muslimer så att de gick i konkurs, pengar som de hade använt till det de sa och var reviderat och så de gjort ett läger liksom för 8 år sedan, så var de tvungna att betala tillbaka de pengarna, och det går ju inte.
Nej.
För de pengarna är ju slut, och då går de i konkurs. Och det har man inte kunnat göra förut, men genom att man gör det mot en muslimsk organisation som ingen försvarar, så får man en ny praxis. Och då kan man plötsligt dra tillbaka pengar för organisationer man vill knäcka. Så att det är inte bara att man inte får pengar framåt, utan man läggs ner liksom på, med administrativ hjälp. Alltså precis samma strategier som Putin använder.
Mm.
Att man håller organisationer nära med pengar och sen kan man ta tillbaka dem. Och en lång rad andra liksom strategier för att bli av med organisationer som inte håller sig till det man ska säga. Och det där känner ju organisationerna av. Att man, om man går ut och säger att så här, Sverigedemokraterna gör det här och det här, eller regeringen har gjort det här, så är det väldigt stor risk att man blir en måltavla. Man pinpointar ju organisationer som man via myndigheter granskar, driver processer mot, anklagar för olika saker, skriver i tidningarna om och sen använder de tidningsartiklarna som bevis för att det finns misstankar och misstankar är. Alltså att det finns otroligt många strategier för att minska utrymmet för att agera, och organisationerna självcensurerar sig ofta.
Vi kan gå igenom lite med tiden nu vad de har gjort för olika saker, för att det känns ju verkligen som de betar av en lista, och att det här är också saker som har getts i löften till Sverigedemokraterna i förhandlingarna kring Tidöavtalet. Och att resten av högern ser inget problem med det heller.
Mm.
Även om Liberalerna ses som den svaga punkten där, och man är orolig att via lobby, via civilsamhället ska få Liberalerna att byta block. Att det är liksom där oron ligger, att det är osäkerhetsmomentet. Men man kan ju se att det första direkt som skedde efter Tidöpartierna, liksom den nya högerkonservativa regeringen tillträdde, var ju liksom direkt att man från första början stängde all kontakt till folkrörelseträffar. Man liksom ställer inte upp i media, man ställer inte upp i samtal, man vägrar ta emot, man bjuder inte in. Det är liksom, man beslöt sig att säga att det där var extrema sammanhang som man vill inte kopplas till. Allt som hade någon koppling till civil olydnad eller aktion eller något sånt, det blockerades liksom från att ha ett samtal. Och det här var ju liksom en stor skillnad mot hela bemötandet av Greta Thunberg på 1 år, där det var så tydligt. Och sen kom efter det då folkbildningen. Och varför var folkbildningen så viktig? Varför gick man på det först liksom?
Folkbildningen har ju varit, jag brukar ju prata om civic space, alltså det demokratiska utrymmet eller civilsamhällets handlingsutrymme. Folkbildningsrörelserna, både folkhögskolorna och studieförbunden, har ju varit ett sånt space, alltså en sån plattform där det finns lokaler, det finns pengar för att träffas i olika grupper, att ja, men väldigt mycket fria samtal, väldigt mycket möten över gränser i massor av olika sätt. Och folkbildningen har ju varit en sån demokratisk hubb. Så att det har vi ju identifierat liksom i många år, att det här är ett av de utrymmen som faktiskt fortfarande funkar. Inte minst för att Socialdemokraterna har försvarat det utrymmet och verkligen liksom haft det väldigt starkt i sitt narrativ, att det här är en socialdemokratisk uppfinning man gav människor på, i glesbygden. Böndernas barn skulle få rätt att både skolas demokratiskt och i yrkesmässigt samtidigt. Och det är klart att det blir en måltavla när det är en sån stark demokratibyggande i den betydelsen av demokratin som jag använder. En inkluderande, decentraliserande kraft.
Mm.
Men det är ju inte bara, det är inte bara folkbildningen, det är ju väldigt hög utsträckning i de religiösa sammanhangen också. I första hand minoritetsreligioner, men också Svenska kyrkan och frikyrkorna, och så där man på något sätt formulerar ett alternativ till den rådande hegemonin.
Mm.
Och sen hittar man massor av argument att det är extremister och fanatiker och sådär, som ju i väldigt hög utsträckning inte är, utan tvärtom det som har ansetts vara väldigt mainstream, att liksom stärka ungdomar i orten eller i glesbygden eller vad det nu kan vara. Liksom.
Ta jaktlicens, körkortskurser, ja. Rockband. Liksom.
Precis, det. En slags empowerment liksom, ja. Av folk som man... Om man tänker sig att det borgerliga systembygget nu, eller Sverigedemokraternas systembygge kanske vi ska kalla det, är att vi ska bli myror i en myrstack. Att det ska finnas liksom en hierarki och en struktur som det inte ska... Liksom varje person ska ha sin plats i det där och inte gå i några egna stigar, så blir ju folkbildningen ett väldigt stort hot. Och väldigt många andra rörelser också. Liksom kulturen är ju en sån otroligt stor måltavla just nu, som den fria kulturen, att kulturen ska bära sig själv ekonomiskt, vilket ju gör att utrymmet krymps av de kapitalistiska reglerna, att det är det som är säljbart som blir, och det, media är ju precis samma sak. Media är ju också liksom, man har inte fått på plats ett nytt pressstöd, så att alla små tidningar, alltså att istället för att reformera det så bara...
Ja, det har varit 4 månader nu utan någon form av finansiering. Ja.
Och det blir ju ett sätt att
bara
knäcka
alla tidningar. Alla trollar med knäna nu.
Ja, exakt. Man knäcker tidningar som är små,
ja.
För att kunna ersätta det med kommersiellt gångbara produkter. Och det har vi ju sett vad det är för slags produkter som blir kommersiellt gångbara i det klimatet som vi har.
Så folkbildningen, kulturen, mediestödet, och sen så har vi också då nedskärningar i public service, att liksom
biståndet, fredsrörelserna, etniska föreningar. Man tog ju bort alla pengar från etniska föreningar till förra året var det va? Att det är särintresse, och etniska föreningar har ju varit en väldigt viktig integrationsfaktor, att människor har kunnat samlas och stärka sig genom, alltså integritet betyder ju att man är integrerat, att man odlar sin egen identitet och på så sätt kan integreras i samhället som en hel människa.
Och
det har jag också sett som ett väldigt tydligt hot, att man formerar sig kring identiteter som inte är majoritetssamhällets. Och att få en identitet som minoritetsperson i majoritetssamhället går ju ofta inte, så att då blir du istället en outsider när du inte får formera din egen identitet. Så det, liksom det finns ju en logik i nedskärningarna. Fredsrörelsen har ju verkligen stämplats som extremister, och där drar man ju också in i princip hela stödet nu. Och biståndet började man ju redan för flera år sedan med att ta bort Infocom, alltså infokommunikationsstöden, för att etablera varför vi håller på med bistånd, bygga internationella relationer. Internationella relationer har ju varit otroligt centralt för stora delar av civilsamhället, för att hitta stöd någon annanstans än den nationella gemenskapen. Så HBTQ-rörelsen till exempel har varit väldigt beroende av internationellt stöd för att med både stötta i andra länder och få stöd själva, att man bygger liksom internationella, den här internationalismen har ju också dött. Den var ju jätteviktig i socialdemokratin, man var internationalist, men nu är det bara nationalismen som är strukturen på något sätt. Och att vi kapar omvärlden för människor, medan kapitalet har omvärlden. Men att förstå, att överhuvudtaget diskutera internationella samband blir ju kontroversiellt.
Och bistånd blir ju också då genom sidan så svår fråga. För å ena sidan så säger man att när pengar betalas ut direkt till stater så kommer de korrumperas eller stoppa i egen ficka. Men när vi istället betalar ut pengar in i civilsamhället. Så det kräver folkrörelser som är internationella, som har kontakter, som har kännedom, som är verksamma i området, som bedriver faktiska projekt. Och nu har man ju beslutat att bistånd inte får gå den vägen. Så här. Så man tar bort, rycker bort hela civilsamhället, folkrörelsebiten. Och samtidigt kvar så hävdar att liksom det här statliga biståndet är ju bara leder till korruption. Så det finns liksom inga aktörer då som kan...
Jo då, näringslivet.
Ja, då är det bara näringslivet då.
Kan att man ska ge pengar till svenska företag som kan göra, ge tjänster utomlands.
Ja, just det. Bygga upp Ericssons kommunikationsstrukturer så att man kan ha ökad avlyssning eller, liksom, eller vapenexporten. Så här. Ja. Eller försöka styra om hela klimatpolitiken till att bara handla om köpa utsläppsrätter och investera utomlands. Men vad finns kvar som de inte riktigt har kunnat röra? Det känns ju, jag har svårt att se de här stormarna kring transfrågan, kring drag story hours, drag queens och Pride som annat än hela den liksom gatu- eller ytterhögerns försök att få även HBTQ, RFSL få indragna stöd där. Och där har de väl ännu inte riktigt kunnat lägga ner. Och sen är det väl i, jag vet inte hur det ser ut inom kyrkan och kyrkan kanske står på så pass egna ben att de inte riktigt kan. I och med att så här, kyrkan har ju verkligen utmålats nu som... Och det kanske stämmer att jag känner ju någonstans att så här, kyrkan står till vänster om partipolitiken i så många områden. Och det är det de också kritiserar för att svenska kyrkan har blivit så... Så woke, att där talar man fortfarande om att ta emot flyktingar och HBTQ och liksom sådana frågor som de tycker att...
Ja. Och kyrkan står kvar.
Ja.
Det är väl det mer
samhället
som har hänt.
Samhället har flyttat sig och kyrkan står kvar.
Nej, men att kyrkan har en helt annan typ av röda linjer, skulle jag säga. För att man inte är... Man är inte grundad... Man har ett ben i världen och sen har man ett ben i religionen. I Bibeln, i teologin eller liksom, vilka böcker man använder. Och det gör att det blir en helt annan resiliens. Så jag skulle säga att kyrkan är definitivt ett sånt område. Men även andra religioner, alltså moskérörelsen. Mm. Och det är ju inte så populärt.
Nej.
Och där finns det ju väldigt stora moskén på Söder till exempel. De tar ju inte emot några... Alltså de, för att kunna få hjälp med skatten till exempel så måste man registrera sina medlemmar och det har de vägrat att göra.
Mm.
Så att väldigt mycket av den verksamheten bygger på att man äger sitt eget hus, man kan inte kasta ut dem, samma sak i Göteborgs moské, och man gör insamlingar. Så att det jag är orolig för nu är att man kommer att börja förbjuda insamlingar, alltså kollektinsamling blir ju ett slags, man använder ju argument som att det är pengatvätt och sådär. Alltså det finns ju alltid ett sätt att... Vi kan ju se vad man har gjort i Ryssland. Det finns ju ganska väl dokumenterat hur man har lyckats få alla organisationer att lägga ner. Det har ju funnits, vi har haft en del kontakt med ryska paraplyorganisationer inom forum. Vi har haft studiebesök i ett samarbete med Finland, med ryska civilsamhälls- kulturaktivister och så. Och där fanns det ett utrymme där... Precis det som du nämner är att man har kunnat, man har velat ha organisationerna för att göra välfärd. Man har så här, men de hemlösa till exempel, man har inga pengar, man vill inte satsa på det på något sätt från staten. Det finns ingen betalningsvilja från skattebetalarna. Att man tycker att de här människorna får skylla sig själv. Och då får civilsamhället som skrapa upp de här som faller helt utanför alla system. Och det har man velat stötta på något sätt för att det blir ordning och reda. Man liksom slipper se dem på något sätt. Och det utrymmet har man ju använt sig av för att organisera, människor möts, man bedriver kulturverksamhet, man får lokaler, man har kunnat få pengar och de har sagt att vi har fått ett ökat utrymme för att bedriva välfärd. Och då, eftersom man är civilsamhället och har ideologi och har motiv, så använder man det utrymmet till det man vill göra. Och det har ju också blivit kontroversiellt. Så när Ryssland invaderade Ukraina, då gjorde man samtidigt liksom lite skydd av det på något sätt, så drog man in alla pengarna för, till de här kulturcentrerna. Och de lade ner. Över en natt så fick de avveckla sin verksamhet. Och det är väl det som är risken även i Sverige, att det finns vissa områden, så här får ni vara, men sen märker man så här, ni blev också radikaliserade. Eller när det finns utrymmen så kommer ju civilsamhället att göra det som man anser vara rätt utifrån sin tro, sin övertygelse.
Mm.
Och det kommer bli kontroversiellt hur staten än försöker att begränsa det utrymmet.
Jag tänker två andra områden. Det är ju, dels är det ju inom sporten och speciellt inom fotbollen nu. Jag är ju helt ointresserad av fotboll, men det här är ändå väckt mitt intresse, just att fotbollen har en så tydlig folkrörelsestruktur kvar som är vissa andra idrottsgrenar inte har. Och att det nu sker en sån kamp där liksom, kring hur mycket det ska fungera som kommersiella bolag och liksom hela den här 51%. Det är en pågående aktiv kamp, och där är ju någonstans ser man de här fotbollsklubbarna faktiskt bedriver motstånd, att de organiserar sig mot det och har liksom utsett Reinfeldt som sin fiende i det här liksom, att där sker en summering. Och sen det andra området är ju universiteten nu, som fortfarande är hela heter Mats Perssons liksom utredning om cancel och woke-kulturen på universiteten har liksom också så här backfired på ett sätt, för att där universiteten går ut och larmar att så här hoten mot den akademiska friheten är ökad styrning från politiker och klåfingrigt ingripande i forskningen, vilken forskning som ska tillåtas, vilka institutioner, vilka fakulteter, vad som ska tillåtas. Så att det varnas för det som hot, så att det ett av stridsfrågorna. Men jag tänker, jag läste en text av Ali Esbati, liksom han skrev för sin första krönika, tror jag det var, för Dagens Industri, där han varnar liksom för så här, men attackerna mot civilsamhället är liksom en attack mot en demokrati, och att det här liksom följer en plan, en mall, hur de går tillväga för att nedmontera civilsamhället, så här, men att motståndet är så fragmentiserat och svagt. Angiverilagen såg vi ändå en mobilisering kring en stark röst som jag tror skrämde Tidö. Och från universiteten hör vi protester mot vad som sker. Men i övrigt så det har kommit protestskrivelser kring nedläggning eller att solidaritetsarbetet, biståndsarbetet inte ska ske genom folkrörelser. Folkhögskolorna har liksom haft demonstrationer ihop, men det är fortfarande fragmentiserat och rätt tyst. Det har liksom inte blivit någon form av massprotester ännu. Så vad är det som saknas och vad är det man kan göra? Och vad borde man göra nu?
Nej, men det är ju flera stora organisationer som borde ta sig mer ton för att de kommer att drabbas härnäst. Alltså att om vi ser att liksom insamling är en av de kommande reformerna som de kommer försöka att ta sig an, så kommer ju alltså organisationer som kanske känner sig säkra i sadeln, de stora insamlingsorganisationerna och så, borde inte vara det.
Nej.
För att de kommer att drabbas. Röda Korset har ju varit väldigt mainstream, de har en väldigt allmänt giltig ideologi, de har väldigt nära samarbeten med företagen, de har mycket borgerliga politiker som engagerade och sådär. Och de kommer ju också att så fort de pratar om marginaliserade människor så kommer de också vara måltavla, för att det finns, de passar inte in i det samhällsbygget. Så vi måste se några år framåt i tiden. Vad är det för samhälle som man bygger genom de här reformerna som man inför nu? Och vilka kommer få plats i ett sånt samhälle? Och de som inte får plats i ett sånt samhälle, de logiker eller de verksamheter, de måste börja protestera redan nu för att man ser vad som kommer down the lane. Så.
Mm.
Och det gör man inte idag, för att man ser bara det senaste. Och sen måste vi börja ta dem på allvar också.
Mm.
Regeringen, även Socialdemokraterna, säger ju vad de vill göra. Och det är som att inte människor tror på, nej men så allvarligt kan det inte vara. Liksom. Eller att så här, nu börjar ju moderater prata om ras. Och att vi ska liksom, vi ska ha åtskillnad beroende på ras. Och det är så här, och folk blir jättechockade och förvånade. Jag bara, men ni har ju hört det här.
Ja,
ni har ju hört att de kommer säga det här. Ja. Bulletin, liksom Per Gudmundsson pratade om att rehabilitera frenologin redan för 5 år sedan.
Mm.
Och vi bara, hallå, han pratar rasbiologi här. Och alla bara, nej, men glöm det där. Det var liksom en... Och sen nu gör Moderaterna det.
Mm.
Och att det är så här, när kommer Socialdemokraterna göra det? Om vi ser att det fortsätter på det här sättet så kommer man väl inte halka efter, sa ju Ulf Kristersson, va?
Nej.
I immigrationsfrågan. Och det verkar ju som att Socialdemokraterna inte heller vill halka efter, om vi säger, sätter citationstecken. Att man försöker hänga med en annan slags trend som är... en helt annat samhällsbygge, att vi har inte det här. Vad är det för samhälle vi vill se? Och då räcker det ju inte heller att protestera mot att man bygger ett helt feodalt samhälle. Som man brukar prata om så här, ja, det här är 1930-talet i Tyskland. Nej, det är inte 30-talet. Det här är feodalismen vi bygger. Det här är en liten elit som styr och ett stort antal människor som är arbetare i det feodala systemet. Liksom. Mm. Och sen de som inte får vara arbetare, de får inte leva överhuvudtaget. De får komma in på fattighus. Vi kommer få tukthus. Vi kommer få tiggeriförbud. Det var ju också ganska länge sedan man började prata om det. Alltså det finns ju redan förlagor, fast med en teknisk uppgradering och total övervakning som gör att det blir som Handmaid's Tale, fast du kan inte hitta fickor där du kan inte vara övervakad.
Jag har ju drivit en tes i den här podden att så här, Palestina är ett laboratorium liksom, för vad man kan göra. Att det är liksom Israel ses som västs frontlinje, men också just som laboratorium där man testar olika former av tekniker. Liksom, hur mycket man kan bedriva övervakning eller avhumanisering eller liksom ren exterminism. För,
men väldigt praktiskt att en minoritet kan få skulden också.
Ja, och liksom svälta eller dra in bistånd, angripa sjukhus, angripa liksom hjälpsändningar. Men också där angripa FN. Och det är ju det här andra biten av kriget mot civilsamhället, är att man ser att civilsamhället är någonting som kommer underifrån. Det är ett hot som är mobiliserat underifrån. Men det använder sig av stöd via EU, via Parisavtalet när det gäller klimatfrågor, via FN när det gäller mänskliga rättigheter. Och man vill angripa hela den globala struktur som har byggts upp kring mänskliga rättigheter, kring klimatpolitik. Liksom, att vi kommer se det som den stora striden senare i vår om extremhögern, den konservativa, lyckas blockera EU, och hela kriget mot Gaza känns ju bara som ett försök att så här, avlegitimisera FN och säga att nu kör vi helt runt det där. Liksom. Att
inte bara FN utan alla internationella konventioner mot tortyr, mänskliga rättigheter, internationella domstolen i Haag avpoliterar man så. Och det här är som, det är delar av, alltså det som den demokratiska rörelsen, om vi ska kalla den för det, eller liksom den vision som har funnits i västvärlden under, som kom med demokratiseringen kanske, eller som väl kom mycket tidigare men som man började implementera, att man har byggt upp de här, efter andra världskriget byggde man upp en internationell domstol, man har skapat de mänskliga rättigheterna, så det finns ju väldigt starka visioner i olika, på olika sätt, liksom hur ska vi leva vårt liv, alltså i religionerna finns det också väldigt starka så här, jämlikhet, sanning, rättvisa, system som fungerar. Alltså att det finns ju visioner. Och de visionerna behöver vi ju nu. Parallellt med att vi ser vad är det för vision som mainstream-politiken arbetar efter nu. Och så kontrasterar den mot den här alternativa visionen om gudsriket eller om det jämlika samhället.
Mm.
Att aktivera de drömmarna om ett rättvist, sanningsenligt, jämlikt samhälle tror jag är otroligt viktigt, att man jobbar mot det målet istället för att bara så här i panik försöker att stoppa alla små uttryck. Så att det är ju ett väldigt sammanhållet system, och vi ser det som att så här, men ena dagen kommer angiverilagar, andra dagen kommer någon slags antivåk på universiteten, man lägger ner till liksom fredsrörelsernas pengar, och det är ju egentligen bara små pusselbitar av ett jättestort äckligt pussel.
Och det är ju så, man kan inte direkt nedmontera FN eller gå emot de här konventionerna. Men man kan ju liksom avfinansiera allting, och det har ju blivit det magiska vapnet som de använder till allt. Liksom. Det är det, dränera är nyckelordet i allt, i hela liksom, den här konservativa högerns strategi. Och jag tänker det var intressant det du sa med feudalismen, så här, att det är en tillbakagång. För jag har alltid tänkt så här, när jag har skrivit om fascismen så har jag... Folk har så väldigt olika föreställningar om vad fascism är. Och jag har försökt säga, men det, ska man förklara det med två ord, så är det reaktionär mobilisering. Liksom. Det är reaktionär i bemärkelsen att man vill vrida tillbaks liksom, eller avmontera en rad rättigheter och de krafter liksom, som arbetarrörelsen som strävar efter det. Men mobilisering är den andra biten, att man vill kontra folkrörelser, civilsamhället, arbetarrörelsen, dels genom att slå sönder deras strukturer, både legalt och illegalt, att använda liksom våld för att slå sönder mötesplatser, stänga ner, kriminalisera, dra in finansiering, hela den vägen, men också ersätta, att man vill ersätta det med ett eget civilsamhälle. Antonio Gramsci pratar om det här liksom som att det är, man går från ett manöverkrig där man snabbt ska storma och ta den centrala makten till ett skyttegravskrig där det gäller institution för institution, gäller det att försvara, och där de försöker ta hela det här civilsamhället steg för steg. Liksom. Så här, fascismen kunde traditionellt ta katolska kyrkan, de kunde ta vissa strukturer att använda. Och då fanns det en folkrörelsekaraktär i fascismen. Medan dagens konservativa rörelser, Sverigedemokraterna är ingen folkrörelse, de har ingen folkrörelse. De kan ha många väljare, men det finns inte ett levande civilsamhälle där. Du kan inte leva ditt liv i Sverigedemokraterna och inte i liksom Moderaterna. Utan det de lämnar är ju en öken. Att när de dödar civilsamhället så dödar de landsbygden, de dödar förorten, de dödar kulturen.
Det blir fria individer som sitter på nätet och har en quasi-organisering.
Och det skiljer det från den klassiska fascismen som någonstans ville, de skulle organisera, hela samhället skulle vara mobiliserat. Du skulle fylla det med en fascistisk kultur, ett fascistiskt civilsamhälle, en fascistisk folkbildning. Men det finns ju ingenting, de fyller inte någonting, utan de drar in alla pengar, gör att du kan betala mindre skatter, inkomstklyftorna ökar, men det finns inte den här mobiliserande sidan av
det. Fast det finns ju ändå, jag märker det på min son som är 10, hur... Det finns ju en massa sammanhang i spel på nätet, i olika, ja men, forum. Att det finns liksom en, jag vet inte om man ska kalla det för organisering, men det är en slags quasi-organisering. Jo. Det finns ju någonstans där du kan ta vägen, där det finns ett visst narrativ. Du kan sitta och diskutera vilken som är, vad du kan köpa sex på Flashback liksom, eller så. Mm. Att du får någon slags väldigt tillfälliga kontakter med nya personer hela tiden som ändå har ett visst... narrativ.
Men jag tror det är en väldigt skör organisering att enbart bygga. Jag hör det gång på gång när man faktiskt går in i en diskussion med Sverigedemokrater och säger det här, men ni har ju ingen struktur. Bara, men internet är våra sociala mötesplatser, att vårt folk, A-pixlat körde alltid det, A-pixlat var Sverigevänliga rörelsens folkets hus. Liksom, så här. Men du kommer inte samman, du möts inte, du äter inte ihop, liksom. du gör ingenting ihop. Att du kan sitta nätterna och gamea ihop och sprida liksom, en sjuk syn på kvinnor eller liksom, utveckla en väldigt brutal jargong och intern humor som driver med minoriteter. Så att du kan ju göra en ideologisk förändring. Liksom. Du kan skapa liksom, en kulturell hegemoni på det sättet. Så här. Och där är ju så här, jag tror verkligen att det är ju inte Sverigedemokraterna som har varit skickliga att ta sig till makten, utan det är alternativmedierna som hela tiden har skapat de här förutsättningarna, drivit fram Sverigedemokraterna och förändrat hela borgerlighetens gräsrötter genom att rycka undan dem så att alla Reinfeldtare och liksom Birgitta Olsson liksom blev maktlösa för att de ryckte undan dem underifrån. Men fortfarande, det finns inte en folkrörelsestruktur i samhället. Du kan inte gå och lära dig skaffa jaktlicens eller körkort. De har drömmar om det, om öppna gym och öppna sådana ställen, men det...
Nej, men det funkar ju inte lika bra att bygga den här liksom... Det är väldigt svårt att bygga ett sådant samhälle som de strävar efter med människor som möts.
Ja.
För att det är väldigt... Det räcker ju... Jag minns inte om det är Hanna Arendt eller vem det är som pratar om det här. I hur man tycker helt olika saker om du måste rösta öppet om någonting. Eller om du kan dölja din röst. Att du liksom har andra bevekelsegrunder. Om du ses i Folkets hus och diskuterar och röstar, så kommer du hållas moraliskt ansvarig för om du säger någonting dumt. Och det räcker att det är en som ropar ut att kejsaren är naken, så blir det pinsamt för den personen. Men om du sitter på nätet så kan du testa, och sen så är det ingen som säger emot, så förlorar du liksom ingenting på. Då kan du bara byta plattform eller blocka den personen eller så och fortsätta. Det finns ju liksom en... Den här nya folkrörelselogiken underlättar ju för att det blir mer inhumant.
Jag tänker Carl Schmitt, som var en sån här jurist som radikalkonservativ, som var verksam och understödde nationalsocialisternas att legalt ta makten. Så här, han beskrev det alltid som att fyren, ledaren, är den som är medierande, medlande mellan statsintresse, statsmakten och rörelsen. Och rörelsen är folkets uttryck. Och sen så mellan folket och staten så sitter ledaren däremellan. Så här. Men i... Att där liknar inte fascism på det sättet. Att de pratar om folket och folkviljan. Liksom. Men folkviljan är ju det vad som sker på kommentarsfälten. Liksom, nätreven. De ser att deras ledare ska vara den som är medierande mellan nätkommentarsfälten och statspolitiken. Det är däremellan de ska sitta. Men det finns bara där i den här liksom ideologiska sfären.
Det är lite Hegel över den här liksom folkanden. Att det, finns liksom en folkvilja som egentligen ofta är frikopplad från folkets vilja. Som är liksom en slags ande som svävar, som väldigt ofta är köpt. Konstruerad med bottar i grunden. Och sen hakar folk på det, och så blir den liksom levande genom att människor tar på sig att liksom herbergera den här anden i sin egen kropp på något sätt. Väldigt metafysiskt liksom, vad som är liksom demokratins bas.
Och så kommer man ner till liksom, ja, men det bygger då på sociala medier som bygger på algoritmer som är uppbyggda kring det som skapar upprördhet, ilska, den formen av resentimentsmobilisering. Så att vi har en offentlighetsform som bygger på resentiment. Det är resentiment som är kärnan i den offentlighetsformen, så att säga. Och då har det här fått sitt politiska uttryck. Men det är inte något som finns ute i bios, i livet, liksom, i våra liv i övrigt. Och det är en helt annan syn på vad civilsamhälle är. Liksom, i sådana fall.
Visst, firande av ytliga framgångar, köp och sälj och... resentiment.
Vi har haft ett långt samtal nu, och jag får tacka. Egentligen så skulle man ju, varje sånt här samtal är så här, nu vill man börja och komma in på alla motståndsstrategier och så. Men, och jag hoppas att återkomma till dem. Liksom, att vi måste ta kampen och försvara civilsamhället på alla möjliga sätt. Tack Anna för samtalet.
Tack Mattias.